inleder gudstjänsten med, eller predikan med, att be en kort bön. Herre, tack för att du är här mitt ibland oss idag. Tack för att du ser till oss var och en. Du ser till vad vi kommer hit med. Oavsett om vi känner glädje, vi kanske känner sorg, vi är ledsna, besvikna, kanske hoppfulla också, Herre. Ber att vi ska få lämna den här gudstjänsten och känna hopp för att du är den som du har utlovat att du är, och att du är trofast, Herre. Ber vi om i ditt namn. Amen. Jag ska inleda med att läsa en text för er. Den hittar vi i första Petrusbrevet kapitel 1, vers 3-9. Här står det så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far. I sin stora barmhärtighet har han genom Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som förvaras åt er i himlen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till en frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värt än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ändå inte ser honom, tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje. När ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning. Ni som har varit med på flera av våra gudstjänster under den här hösten känner kanske igen att vi befinner oss i en slags predikoserie som handlar om lärjungaskap. Och nu när det också är Alla helgona helg så hade jag tänkt försöka dela några tankar om att vara lärjunge till Jesus. Och också hur det är hoppet om evigheten som texten talar om, det levande hoppet och arvet, kan ge ett viktigt perspektiv i vår vandring med Jesus när vi möter livets olika prövningar och motgångar. För som lärjungar till Jesus kan det ibland verka som att vi lever i en slags paradox där vi å ena sidan behöver infinna oss i att vi lever i den här ändliga världen och vi lever livet med de villkor som det innebär och som gäller för alla människor. Där vi tvingas möta olika prövningar. Vi behöver möta smärta och sorg och död och prövningar på olika sätt. Men å andra sidan så uttrycker den här texten också den här glädjen över hoppet. Och glädje i löftet om att Jesus är både uppståndelsen och livet. Och att vi genom hans barmhärtighet redan nu får ta del av det här hoppet. Vi lever i en tid av redan nu, men ännu inte. Redan nu får vi se en försmak av Guds härlighet och Guds rike som tränger in i vår vandring med Jesus på den här jorden. Men det är ännu inte i sin fullkomlighet. Och redan nu bär vi på ett hopp om att livet inte kommer ta slut här. Utan det kommer fortsätta in i evigheten tillsammans med Jesus. Men vi är ännu inte förskonade från den här livets synd och smärta. Och i den här texten som jag läste förut så uttrycker Paulus just sin stora glädje över Guds stora verk genom Jesus. Och han uttrycker det som en glädje som bär genom de här prövningarna som de står i. Han menar att Guds verk av att ha uppväckt Jesus från döden som är själva grunden för på nyttförelsen till det levande hoppet. Och hos kraften i Jesu uppståndelse uppenbaras Guds barmhärtighet och ger nytt liv och en ny identitet i Kristus. Och för den som är lärjunge till Jesus så innebär det att vi redan nu är på nytt födda till ett hopp, till ett arv och till frälsning. Och hoppet handlar inte bara om ett slags naivt önsketänk eller en tom dröm kring hur framtiden skulle kunna bli. Utan det talar här om ett levande hopp. Ett levande hopp som har sin grund i Jesu uppståndelse och i hans löften. Arvet som väntar på oss är ett arv som inte kan förstöras. Det kan inte fläckas. Det kan inte vissna. Och det står i kontrast med den här världens förgänglighet som vi möter, som så småningom kommer förstöras. Och det kommer fläckas ner eller det kommer vissna. Och det är Gud själv, samma Gud som har väckt Jesus från de döda, som i sin makt förvarar och bevarar både det här arvet och vår egen frälsning. Där finns det alltså ingen risk för att hoppet kommer svika, eftersom det är Gud själv som förvarar det. Och genom hela frälsningshistorien har vi kunnat se alla personer som Gud har upprättat och hur han har gripit in i deras liv. Och han har hållit sina löften även om han inte alltid har varit synlig eller om det inte alltid har känts att han har varit nära, så har han alltid varit trofast sitt folk. Och för de här läsarna som läste det här brevet första gången så var det här ord av tröst. När de stod igenom de här prövningarna. Och det hjälpte dem att leva med blicken uppåt och framåt på den eviga hoppet som väntar dem. Och även för oss idag kan det vara ord till uppbyggelse och vägledning när vi själva står inför prövningar och motgångar i det här livet. Och vi ska läsa mer kring det här perspektivet om att fästa blicken på hoppet när vi kämpar. Och jag tänkte vi ska ägna rätt mycket tid åt att läsa i Johannesevangeliets 11:e kapitel. Jag tror den text som väldigt många av er känner igen, det är när Jesus väcker sin vän Lazarus från döden. I den här texten ser vi Lazarus och hans två systrar, Marta och Maria. Och alla de här tre var nära vänner till Jesus. Man kan läsa flera texter om de här personerna i evangelierna. I texten står det att Lazarus var sjuk och stod inför döden. Och Marta och Maria hade då skickat bud till Jesus för att han skulle komma till honom. Men när Jesus så småningom kom fram så visade det sig att Lazarus redan var död. Och han hade legat i graven redan i 4 dagar när han kom fram. Och under den här tiden, de här 4 dagarna, så har systrarnas hem blivit som ett slags sorgehus där de tillsammans med andra hjälps åt att liksom bearbeta den här sorgen och saknaden som de känner för sin bror. Och en i taget så kommer systrarna fram till Jesus och uttrycker sin sorg till Jesus. Märta är den första som kommer fram. Jag tänkte vi skulle läsa om det här mötet mellan Jesus och Märta. Vi läser från kapitel 11, vers 21 och framåt. Märta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, din bror ska uppstå. Märta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus svarade, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Om du hade varit här så hade han aldrig dött, inleder Märta samtalet med. Och visst kan det vara en sån där fras som vi kanske ibland känner igen oss själva i, att vi har yttrat på olika sätt när våra livsomständigheter har blivit på ett annat sätt än tänkt, och vi kanske känner att det kunde ha gått att förhindra det. Vi kanske tänker att om jag bara gjorde det där istället så hade livet sett annorlunda ut. Eller om bara den här personen hade varit här nu så behövde det här aldrig ha hänt. Man kanske önskar att man hade förmågan att vrida tillbaka klockan och se ifall man skulle kunna göra något för att förhindra det som har hänt och göra sina omständigheter annorlunda. Märta kände ju till de under som Jesus gjort, och hon visste ju att han var förmögen att rädda bron från döden. Och som jude hade även hon en tro på att livet skulle fortsätta efter det här livet, utifrån profeten Jesajas vision om nya himlar och en ny jord. Men hon vet förstås inte än att det är just Jesus som ska fullborda det här löftet. Och istället för att blicka bakåt och tänka på vad som skulle ha kunnat vara, så uppmuntrar Jesus henne till att blicka framåt på hoppet. Och när han säger att hennes bror faktiskt kommer att uppstå, och att det är han som är uppståndelse och livet, och att den som tror på honom ska aldrig någonsin dö. Och den som lever och tror ska aldrig någonsin dö. Så är det som att han låter framtiden tränga in i nuet. Han förflyttar liksom uppståndelsen och den nya skapelsen från tidens slut till tidens mitt. Genom att Jesus själv har kommit in i den oreda och kaos som den världen, i den värld som vi känner till just nu och som Märta var mitt i det här tillfället. Uppståndelsen är inte längre bara ett framtida faktum, utan det är just nu en fysisk person av kött och blod som stod precis framför henne. Och han utmanar henne till att våga kasta sig ut i tron och hoppet, i förtröstan. Så strax går Märta iväg för att hämta sin syster Maria. Och den här gången är det Maria och Jesus som har sitt möte, och Maria som pratar med Jesus. Det kan vi läsa om från vers 32 och framåt. Står det så här. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom, föll hon ner vid hans fötter och sa till honom, Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät, blev han djupt rörd och skakad i sin ande och frågade, var har ni lagt honom? De svarade, Herre, kom och se. Jesus grät. Här ser vi hur stark den här sorgen tar sig uttryck. Inte bara i systrarna som sörjer sin bror och saknar honom, utan också det här folket som kommit till systrarna och vill dela den här sorgen med de här systrarna. Även när vi bär på en tro om att livet inte är slut här, så kan vi inte rå för att vi känner den här djupa sorgen och avsaknaden när vi förlorar någon som ligger oss nära hjärtat. Och jag kom faktiskt att tänka på sagan om Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren. Där finns det en händelse när Ronjas pappa Mattis befinner sig i sorg. Och jag tycker att han på något sätt lyckas sätta ord väldigt bra på hur den här sorgen känns. Liksom att det är något som påverkar oss alla väldigt djupt. Det är i boken när hans gamla vän Skalle Per är döende och så småningom är han på väg att somna in i Mattis armar. Och då säger Mattis så här om sin sorg att han fattas mig. Han fattas mig så mycket att det känns som att knivar hugger mig i mitt bröst. Sorgen är en känsla som känns i hela kroppen som får oss att tappa fotfästet. Och en känsla som vi kan inte rå för att det är där vi känner. Trots att vi bär på det här eviga hoppet om att det här bara är en liten del av det eviga som ligger framför. Och visst är det förstås väldigt starkt också att även Jesus själv stämmer in och deltar i den här sorgen med systrarna och folkmassan. Vi ser i samma berättelse här som där Jesus visar sig som allra mest gudomlig när han är på väg och uppväcker den här kompisen från död till liv. Så är han också sitt allra mest mänskliga jag. Här ser vi återigen inte enbart en människa av kött och blod som gråter. Utan vi ser ordet som blev kött. Som det står i prologen av Johannes evangeliet. Ordet som är Gud är nära och gråter med sin skapelse. Och det står skrivet i Jesaja kapitel 53 att det var våra sjukdomar han bar. Och det var våra plågor han led. Jesus kommer inte till dem och säger att deras tårar är på något sätt överflödiga eller inte spelar någon roll. Och han försöker inte leda dem på rätta tankar att ni kommer ses igen, det här är inte slutet. Liksom. Utan han stämmer in i deras gråt och gråter med sin skapelse. Trots att han vet att Lazarus snart ska väckas till liv så visar han här inga uttryck för liksom triumf eller självbelåtenhet. Utan han står mitt ibland dem. Han är en människa som känner till våra sorger och våra plågor. Och han delar dem med oss och gråter med oss. Och han tar det på sig. Kort efter det här så står det med ganska korta meningar hur Jesus ber dem att rulla undan den här stenen som täcker graven. Jesus ber en kort bön till fadern och med hög röst ropar han till Lazarus att komma ut ur graven. Och Lazarus kommer ut ur graven. Han lever. Hans armar och ben är inlindade och ansiktet är täckt med en duk. Själva vägen till det här undret har varit väldigt lång och plågsam. Men undret i sig beskrivs här på kortast möjliga sätt. Det är som att det räckte med att Jesus i och med detta undret har bekräftat orden som han har sagt om sig själv. Att han är uppståndelsen och livet. Och här blir Lazarus ett exempel som visar att Jesus är herre över döden. Och döden har inte det sista ordet. Det fanns en evangelist som många kanske känner igen som hette Billy Graham. Och han sa vid ett tillfälle kring det här att för Guds barn finns det hopp bortom graven. För Kristus har öppnat porten till himlen för oss genom hans död och uppståndelse. Och vi läser ju i de här texterna att sorgen och smärtan och saknaden är någonting som drabbar oss allihop. Vi vet inte hur morgondagen kommer se ut. Eller vad för plågor eller prövningar som väntar oss framåt. Men vi vet genom löftet om det eviga hoppet att vår historia inte slutar med lidandet eller plågan. Döden har inte sista ordet över oss. Genom bibeltexterna så har vi facit i hand om att vår tid inte tar slut här i lidandet. Utan att Guds löfte om det eviga livet, om ny himmel och en ny jord, där ingen synd och ingen död kommer finnas, är något som väntar oss lärjungar. Trots att vi inte vet hur vår framtid ser ut, så vet vi att våra prövningar inte är det slutgiltiga. Som lärjungar går vi inte igenom livets kamper ensamma heller. För precis som oss så har Jesus också levt sitt liv på jorden och mött livets orättvisor och smärtor och sorg. Och in i döden har han tagit den på sig. Och det stora hoppet är ju att hans grav är tom. I uppståndelsen har döden mist sin udd. I vår tro och i vårt hopp får vi förtrösta på att han som är uppståndelsen och livet förvaltar och förvarar vårt arv och vår frälsning. Och i vissheten om att vi är en del av ett större perspektiv och en större historia, så uppmanar de här texterna oss om att våga fästa våra blickar framåt på det oändliga medan vi kämpar med det som är ändligt. Jag ska strax avsluta den här predikan och jag tänkte avsluta med att läsa några rader från Romarbrevet kapitel 8. Den kapitel som av någon anledning har hängt kvar i mitt hjärta en period nu. Och jag kom att tänka på många av de här raderna när jag förberedde den här predikan och ville gärna avsluta med att läsa därifrån. Där kan vi läsa så här. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. I hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för att du är trofast, för att du har gripit in i våra liv genom både i våra liv och i generationer bak, Herre. Du har visat att du älskar oss. Att du längtar efter att vi ska få vara dina barn och följa dig. Tack för att du tog vår smärta och våra plågor på dig. Tack för att döden inte längre har sin udd, Herre. Och att du har besegrat döden för att vi ska få hoppas om en evigt liv tillsammans med dig, Herre. Hjälp oss hålla våra blickar fästa på det här när vi möter olika svårigheter i våra liv. Hjälp oss se ett större perspektiv av att livet med dig är evigt, Herre. Att vi en dag inte ska kämpa med någon smärta eller någon död eller någon prövning, Herre. Tack för att du bor i oss och vill bära våran sorg och våran smärta när vi inte orkar bära det själva. Ber vi om i ditt namn, Herre. Amen.